Vi måste ju fundera att var finns de unga, på vilka plattformar kan vi nå dem. Att om vi tittar på vem som läser papperstidningen så är det en äldre publik. Att de unga finns ju på andra medier. Och då gäller det ju att finnas där för det första. Men så gäller det att skriva om sådana ämnen som de unga vill läsa om. Och med ett sådant tilltal som också talar de unga. Och unga vill läsa om sånt som de kan känna igen. Det ser vi på våra läsarsiffror. Att man vill till exempel läsa om vad som händer i skolan eller vilka artister som kommer till Västnyland. Och man vill läsa om det egna idrottslaget eller man vill läsa om sin egen teaterpjäs. Men också sånt som händer hos grannen. Och det som ju är utmärkande och som inte kommer fram i den här rapporten är ju att unga också läser såna här blåljusnyheter, alltså olycksnotiser.
No, men hur tycker du att ni lyckas med att fånga upp de unga människorna?
No, vi lyckas åtminstone till en del, för att det ser vi liksom när vi tittar då på läsarsiffror på webben, så kan vi se att vi har en hel del läsare också i gruppen under eller mellan 18 och 34 år.
No, men Patrik Roström, du är regionchef på Yle Västnyland, det vill säga min chef. Hur jobbar man inom Yle på att fånga upp de här lite yngre människorna?
No, inom Stora Yle så blir det en annan bild än om vi ser lokalt. Stora Yle så har vi ju Boo-klubben, och nu har vi lanserat Piki Boo, och vi har Moomin på arenan, och vi har Radio Extrem, och vi har på finska sidan till exempel Kioski som direkt riktar sig mot och till de unga. Så då blir det en annan grej, vilket sätt man gör det här på ett större Yle-perspektiv. Sen när vi kommer ner på Yle Västnyland och lokal nivå så har vi precis samma utmaningar som hela Stora Yle och som tidningen Västra Nyland eller som de andra mediehusen, och det är ju att fånga upp de unga, till exempel då i den här åldersgruppen 18-34, som har kommit förbi Boo-klubben och kommit förbi kanske till och med Extrem, och få dem att konsumera till exempel nyheter och sådär. Det är verkligen en utmaning. Nå, hur gör man om då blir en papegoja, för att, som upprepade som Marina sa, det är plattformar, det är tilltal, det är ämnesval, och därtill att det ska beröra och intressera. Och då får vi analysera vad är det som berör och intresserar, var finns de unga, vilka plattformar. De är inte nödvändigtvis så slår på tvn klockan 19.30 och ser på en nyhetssändning. Det gör de inte idag längre. Liksom. Så hur når vi dem då? Är det YouTube? Är det Instagram? Är det nätet? Är det helt säkert? Och det är vanligtvis dessutom on demand, det vill säga att de tittar och lyssnar och läser sen när de vill. Så, och då får vi jobba utgående från det.
Men när du talar om plattformar, så då menar du alltså de här olika kanalerna, det vill säga var man tar del av nyheter.
Ja, det är det där att kanaler, okej, så talar vi radiokanal eller tv-kanal, men kanal idag så är så mycket mer. Det kan vara en YouTube-grej, det kan vara en applikation i telefonen, och plattformar blir det då ju liksom att kanske Instagram kan vara en plattform, arenan på Yle är en plattform, vår webbsida är en plattform, vår radiosändning är också på sätt och vis en plattform då liksom, och det här är plattformar i den bemärkelsen.
Men ska Yle finnas på YouTube till exempel?
No, just nu så finns faktiskt Yle inte speciellt mycket på YouTube, om ens alls. Och det har sina förklaringar i hur reklam där fungerar och sånt. Och Yle kan inte riktigt finnas. Men på andra ställen och inklusive YouTube, det kan hända att vi måste, helt enkelt. För att om vi ska nå, om vi ska synas och finnas i dessa ungas medvetande, så måste vi vara där som de är. Det är liksom en sån här grundläggande tanke bakom det här. Så då blir svaret ja, vi måste kanske. Kanske, säger jag.
ja. Hur mycket, det är ju alltså en balansgång det där också förstås. Att hur mycket ska man erbjuda just det som man tror att människor vill ha på bekostnad av det kanske som man ursprungligen har tänkt att är utgångspunkten.
Och så sätter hon mikrofonen under min. Nu talar du som en riktig sådan public service journalist. Det vill säga vi vet vad de vill ha eller vad de borde få. Och där väger vi mellan det där. Det är en bra fråga. Det är liksom, men samtidigt så är det det där att det som intresserar. Så den här agendaundersökningen tog fram klimatfrågor. Global oro finns. Det är synen på egen tid och arbetstid och framtida ekonomi, räntor, boende. Det här är nyheter och grejer som berör oss alla, också de unga. Och då är det egentligen inte liksom det där att vill de enbart ha kändisnyheter? Jo, det vill de också ha, men då får de annanstans. Så vad erbjuder vi? Och det vill de också ha. Visar undersökningar också agendas. Och då handlar det sen sist och slutligen just om var publicerar vi och hur, det vill säga tilltalet. Hur rubricerar du, hur talar du till den unga för att den ska känna att det här är för dig eller för mig då, så här.
Hur tänker du, Marina Holmberg, om det här med tilltal? Ska man prata på vänderspråk? Alltså, nej, det då, i det här sammanhanget alltså, man ska prata på unga språk.
När man ska prata liksom ett ledigt språk, tycker jag, men som det vi vet är ju att rubrikerna idag, i synnerhet på webben och i sociala medier, så ska ett så här direkt tilltal, att det ska liksom, det ska beröra dig direkt, att där ska gärna finnas ord som till exempel du eller så här gjorde Kalle för att spara 50 euro på sina matuppköp eller sånt. Så det är sånt som ju får människor att gå in och läsa den här rubriken eller artikeln.
Men är inte här också den här svåra balansgången, alltså att var går gränsen mellan effektsökeri till exempel och fakta?
Det är ju klart att den här rubriken och ingressen ska ju ha fakta också, att det inte ska det ju vara ute för att söka effekt. Och sen så vet vi ju att unga vill läsa nog delvis samma saker som en äldre publik, att man ska inte liksom heller vi som lite ha passerat plus 35 redan, så ska ju inte försöka skriva som det skulle vara en 18-åring som skulle skriva, utan det handlar ju just om att skriva det så att det ändå är intressant och att kunna intervjua de människor som kan berätta storyn på ett intressant sätt som tilltalar en ung publik.
Nej, jag tänkte säga det här med tilltal och sättet på vilket du lockar till läsning, så när du sa att en balansgång mellan fakta eller någonting annat. Så det är inte nödvändigtvis så att de utesluter varandra. Du kan ha ett lockande tilltal, ett bra ämnesval och träffa rätt på en ung publik utan att ge avkall på fakta och god journalistik. Men visst är det en balansgång, för du lockas ju väldigt lätt till att ta till överdrifter eller någonting sånt, och det får vi ju inte göra, det är helt klart.
Om ni ser så här på era medier så att säga, så är det ju ändå en ganska olika, eller ni har ju olika utgångspunkt. Vad säger du, Marina, att det är skillnaden i utmaningar just med tanke på att hitta den här unga publiken?
No, vi ser ju att vi har ju en helt annan finansieringsmodell än Yle då, som har statsfinansiering via Yle-skatten då. Att vi måste ju hitta liksom ämnen som människor är villiga att betala för på alla plattformar. Att där har vi ju just infört en betallösning på webben då, som vi har haft den i knappt 2 månader nu och börjar. Det är för tidigt att säga något resultat, men undersökningar visar ju att de här under 40-åringarna också vill betala för god journalistik. Att man vill ha ett innehåll som man vet att är trovärdigt och kvalitativt. Att till exempel Helsingin Sanomat digitala prenumerationer ökade i fjol med 38%. En färsk undersökning så visar också att under 40-åringar är beredda att betala för journalistik som man får i ett färdigt paket. Och till och med det att en del under 40-åringar vill ha det som papperstidning, för att man har ett färdigt paket som man i lugn och ro kan gå och sätta sig och läsa. Att då får man också den här egen tid när man är mitt uppe i familjen.
Upplever du att det är ett problem att Yle är så att säga gratis?
Det är ju kanske det att om man ser generellt på så här lösa kommentarer, så upplevs det ju så att man får allt gratis från Yle. Men att om människor ska börja fundera, så betalar ju varje människa. Eller den som förtjänar över 20 000 i år, så betalar ju 160 euro Yle-skatt per person i en familj. Så det är ju då man jämför vad en tidningsprenumeration kostar att för en digital prenumeration för en månad så på Vestis så är ju just under 20 euro så det är ju ganska mycket som man får för en liten peng.
Ska borde vi höra den här reklamjingen. Tjingedung!
Men du menar att ni lyckas, ni kan liksom ta den här konkurrenssituationen?
Det måste vi ju göra. Och sen är det ju också så här på lokalplanet så vi gör ju, jag menar vi bevakar samma områden, vi får inbjudna till samma presskonferenser och sånt. Men så kan vi ju ändå göra artiklarna på olika sätt. Och ibland i kommunala nyheter så, som Yle har gjort en grej så kan vi ju fundera att hur kan vi gå vidare från den och vice versa. Så att det är nu, konkurrens är ju bra, att det triggar ju att oss att tänka liksom att hur ska vi göra det här och kan vi göra det på annat sätt och kan vi göra det bättre.
Förutom att unga då är väldigt digitala så är de också väldigt internationella. Åtminstone enligt den här rapporten då att många tar del av nyheter från egentligen hela världen. Men hur påverkar det här synen på lokal journalistik? Vad säger du, Patrik Rosen?
Det påverkar möjligen i den bemärkelsen att vi gärna kanske får sätta en lokal händelse i ett globalt perspektiv. Men då talar vi ju nog, då ska det vara ett ämne som det går att göra det med. Men det där är nog också då att följa det som man tror att någon vill ha egentligen. Och visst bakgrund, framtidsutsikter, jämförelse med hur det är i världen jämfört med korsningen i Ekenäs, fine, det kan göras. Så att det är nog kanske just så då. Men utöver det så är det ju en hård konkurrens. Och där är också reklampengarna för kommersiella medierna och finlandssvenska tidningar. Så det är ju inte till Yle reklampengarna går, utan det går till Google Search och Google News och Facebook och YouTube och så här. Det är dit som reklampengarna strömmar ut. Så att då är ju liksom utmaningen densamma för oss alla inom Svensk Finland. Och det är att nå vår publik med våra produkter, oavsett det att den unga idag är digital och ute precis i hela världen. Den precis hela tiden.
Marina Holmberg, du får avsluta här. Tror du att det finns en framtid för lokal journalistik?
Det tror jag absolut, för att alla undersökningar visar att det som är närmast dig, så det är det som är intressant. Att, trots att de unga också är väldigt globala idag. Men det är ju också det att saker som kom fram i den här undersökningen, till exempel jämställdhet och tolerans, så händer ju faktiskt här och nu i ditt eget liv, på där du bor.